stop people going no. Just
det här är Radio AF, Sveriges fetaste studentradio. 99,1 och 91,1.
Diamanter i himlen och hål i marken.
Marlon Brando och Sigmund Freud.
Frukostflingor och cirkusar.
Vad är den gemensamma nämnaren?
Ja, du gissade rätt. 1900-talets oomtvistat viktigaste skiva. Och i dagens Reverb kommer vi som enda radioprogram i Sverige att spela hela. Turn on, tune in, drop out.
When we were going through Pepper, people were saying, how's it coming along? I said, fine, you know. And I must confess that as we were getting longer and longer into the album, and more avant-garde, I was wondering whether we were being a little bit over the top and a little bit maybe pretentious. Just a slight niggle of worry. I thought, well, is the public ready for this yet?
The musical papers, which you used to read, were started to slag us off because we hadn't done anything, because it took 5 months to record. And I remember with great glee seeing in one of the papers, oh, the Beatles have dried up. There's nothing coming from them. They've been in the studio. They can't think what they're doing. And I was sort of sitting rubbing my hands saying, you just wait.
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Vi som sitter i studion idag, det är jag, Olof Stenström, Emil Westerlund och Axel Wernbro. Tjena killar, läget?
Bara fint. Det är gött att äntligen prata om den här filmen från 1978 med Pete Frampton och Bee Gees. Jag har sett länge fram emot det.
Det är så alltså.
Men Axel, Vad menar du nu?
Alltså, Sgt. Pepper, det är väl en, det här mästerverket 1978. Det som har beskrivits som the silliest film in the world. Har jag för mig i alla fall.
Jaha, okej. Okay. Ja, precis. Jag har inte sett den. Men jag tänkte vi ska prata lite om själva skivan också från 67.
Ja, den är rätt bra. Det tycker jag vi kör på.
Mm, just det. Som har samma namn som titeln på låten, just Soul Off. Och oftast så brukar det vara lite så här omtvistat vem som är bäst på saker. Vem var egentligen den bästa jazzsångerskan och så vidare. Och så här. Men när man diskuterar vilken som var den bästa eller viktigaste rockskivan på hela 1900-talet, då är alla ganska överens. Rolling Stone hade den på första plats på de 500 bästa skivorna någonsin. Och jag vet att många andra håller med.
Robert Christgau har ju gett ett stort A, vilket inte är allt för ofta. Och han är ju lite av en husgud i den här redaktionen.
Mm, där har vi ytterligare ett exempel. Och man kanske ska sätta in en lite i ett sammanhang också. The Beatles, de var ju oerhört populära i mitten av 60-talet. Åkte runt med sin världsturné och det var skrikande fans överallt.
Precis, nästan för populära skulle man kunna säga. De var trötta på turnéer, de var trötta och får inte kunna höra sig själva. De känner att de blev dåliga musiker i och med att de bara stod där på scenen och gissade mer eller mindre.
Jag såg något klipp på Ringo som sa att han kunde inte höra någonting med trummorna, så han var tvungen att kolla på hur de andra mimade liksom, som han såg det från sin vinkel, och spela trummor efter det. Och det säger sig själv att det inte blev särskilt mycket innovationer med det.
Det var väl till och med så att han skulle göra något trumsolo eller någonting någonstans, och sen så slutade med att han struntade i det, för det spelade ingen roll. Publiken skulle ändå inte höra det. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Beatles, with a little help from my friends. Från deras omtalade skiva Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Och vi var ju inne lite på vad det var som gjorde den här så revolutionerande, och så sa vi att de var tvungna att avbryta sin världsturné eftersom de inte hörde vad de själva spelade ens en gång på grund av alla skrikande tjejer. Och om man sätter in skivan lite i perspektiv, vad som gjorde den så innovativ, så var det, om man säger att deras första skiva spelade de in på en dag, tror jag. Det var i princip bara att man gick in i studion och körde igenom låtarna och så gick man ut igen. Och nu bestämde de sig för att gå in i studion och så blev de kvar där i 129 dagar, tror jag det var, totalt. Och folk började ju undra...
Fem månader, ifall...
Nu ska vi inte förvilla oss i räkenskaper.
Men det var rätt mycket snack i medierna. Vad gör Beatles? Har de slut på idéer? Är de slut som band? Och då kände väl de när de satt här och gjorde den här otroligt nyskapande skivan att vänta och se.
Just som McCartney sa där i början, och det är lite ironiskt nu, tänker man ju inte att det var så konstigt liksom med fem månader. Det kan man väl vara borta, men på den tiden var det så tydligen. Och sen kom de på också det här konceptet med att de skulle vara ett annat band. Att de skulle kalla sig för Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Så skulle hela skivan bli som att de agerade ett annat band som spelade låtar liksom.
Det var också någon idé om att de skulle skriva låtar om sin barndom, vilket då reflekterade sig i Strawberry Fields och Penny Lane, som de släppte på singel precis innan Sgt. Pepper.
Det största misstaget i hans liv, sa ju producenten, om att de inte tog med dem på skivan. Men hur som helst så gick de in där i studion och satt och filurade på sina låtar, och ja, de blir bara konstigare och konstigare och bättre och bättre.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with we'll be right back.
Verb för alla med två öron och ett hjärta.
Beatles, Getting Better, och före det hörde vi Lucy in the Sky with Diamonds. Hur är det nu, killar? Det finns ju två teorier om Lucy in the Sky with Diamonds. Den ena är ju att den handlar om LSD och att Lucy, Sky och Diamond blir LSD. Liksom,
LSD var ju på modet på den tiden, men jag tror ju mer att det handlade om den här teckningen som...
Han, Lennons son,
Lennons
gjorde
son, han ritade en teckning med en dam i himlen, och så tyckte han att det var en bra, han frågade vad är det du har ritat, Lucy in the Sky with Diamonds, så tyckte han det var en bra låttitel, och jag står på hans sida, jag tror att den handlar om det.
Men du tror på LSD, Axel, eller?
Det är ju den mer vedertagna teorin att John Lennon gick upp på taket på inspelningsstudion och tog LSD och stod och spanade mot himlen i timmarvis.
Ja, men han gjorde det, men det behöver inte betyda att den här låten handlar om det, Axel.
Förvisso, men Paul McCartney...
Anekdotisk bevisföring, kan jag göra det.
Paul McCartney även bekräftade detta intervju från 2004.
Men hur kan man lita på honom? Han var ju säkert hög på LSD. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering. In a
yesterday, as I still go.
The Beatles, Fixing a Hole. Hur är det nu? Sgt. Pepper kom ju mitt i vad man kallar, eller i början av vad man kallar Summer of Love.
Precis, lite annan drogscen då på 60-talet. När vi idag pratar om heroin och crack så var det ju mer LSD och marijuana som gällde på den tiden.
Mm, jag vet ju att Paul McCartney i alla fall har sagt senare att det var en annan grej att vara för droger på den tiden. För att nu när man pratar om det så handlar det om crack och heroin. Så att han är, och dessutom har han barn nu för tiden, så han är lite försiktig med det där att tala om drogernas positiva effekt på konstnärskap. Men det var ju väldigt mycket den här hippiestämningen och psykologen Tim Leary som kom på den här sloganen tune in, turn on, drop out. Ungefär den ordningen.
Och det var ju, ja, det var ju då något som Beatles ofta gjorde. Fast kanske inte i studion just, för där gillar de att vara rätt skärpta. Men ta lite droger, skriva några låtar och sen så mixa till och köra.
De hade ju sin producent, den mycket propre George Martin, som de beskrev lite som en förskollärare som de försökte sköta sig inför. Så det var lite därför också. Han spelade för övrigt, det är klaviatur på senaste låten vi hörde. Så han hade många strängar på sin lira.
George Martin blev ju dessutom hedersdoktor här i Lund förra året, var det?
Det kan ha varit förra året. Jag tror det var lite tidigare, men jag minns att du har sagt det tidigare.
Ja, man brukar se honom springa runt här med sin doktorshatt. Så det är sammanhanget lite, om vi ska komma tillbaka på spåret vi var på. Dels den här hippierörelsen och att de försökte fånga det här lite. Och det var väl kanske ingen annan skiva som lika mycket som Sgt. Pepper verkligen satte fingret på en hel tidsanda och verkligen påverkade tidsandan också. Men samtidigt som Allen Ginsberg sa om skivan att de var visserligen för det här med droger, LSD och hela det här budskapet, men med en viss charmig cynism.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. Dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. She's leaving home after clock, she is far away. Waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She
www.radioaf.se.
Varma ord, vackra ord, djupa ord. Det är som doften av en blomma i natten. Den man icke ser. Lyssna på Plankton, Ordkonstradio. Klockan 19-20 på torsdagar.
400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor.
Vakna upp varje fredag till veckans roligaste nyheter.
Var och hur?
Jo, i Sodom och Gomorron med Biggan och Kricke klockan 11. Universitetsradion Sfinxen. I Sfinxen svarar rektor på dina frågor varje torsdag klockan 15.30. Radio AF 99,1 och 91,1.
Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1 som idag kör tema Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Där Beatles låtsades vara just Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, något som Paul McCartney tyckte var väldigt skönt.
Let's pretend we're not the Beatles. That was a pretty big dare right there, you know. And it changed everything. So we could go in, what was great about it was liberating, because you could go in and work on a track. And whereas before, someone would sort of say, okay, you know, it's Eleanor Rigby. Now Paul sings the lead. Eleanor Rigby, you know, he sort of does it. Now it could be, now, you know, Crazy Moondog is going to do the vocal.
There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. The band begins at 10 to 6 when Mr. K
his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Bing bing, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill.
Being for the benefit of Mr. Kite. Och du lyssnar på Reverb som ger dig den bästa musiken ifrån 60- och 70-talet.
Här hade vi ett utmärkt exempel på hur Sgt. Pepper verkligen var långt ute där det gällde experimentell musik. Men vi kanske ska stanna upp och prata lite om låttexterna.
Ja, alltså det är lätt att glömma bort med den här skivan att även låttexterna var ganska... Ja, lätt att glömma bort vet jag inte, men någon har säkert glömt bort det någon gång att låttexten också var ganska innovativa. Det var ju omslaget, musiken och mycket annat som var revolutionerande, men den här texten till exempel, han hittade en gammal cirkusaffisch från 1800-talet, Lennon, och så skrev han i princip låten utifrån allt som skulle hända på den cirkusen. Vi har tidigare pratat om Lucy in the Sky with Diamonds, som vi inte behöver bråka om igen. Och det är många andra låtar som är hämtade från tidningsartiklar. Vi har lyssnat på den här She's Leaving Home till exempel, som handlar om en liten flicka som rymmer hemifrån. Och det var en liten notis som Paul McCartney hade läst i en tidning om att det här hade hänt. Och så hittade han på en låt utifrån det, och lustigt nog, den här tjejen har de senare såklart hittat när hon hade växt upp, och hon påstår att ja, när jag hörde den låten så det var precis så jag kände.
Precis, så mycket alldagliga betraktelser, frukostflingor kommer vi se framöver, och även kanske deras mest kända låt från skivan A Day in a Life som vi förhoppningsvis avslutar med har ju också den bakgrunden att det är någonting han har läst i en tidning. Även om där finns det en mer spännande förklaring. Den handlar väl på något vis om Paul McCartneys stöd och så. Det är väl helt uppsatsämne i sig kanske.
Mm, vi kanske får chansen att komma in på det igen. Låten vi ska höra här alldeles strax handlar ju om indisk filosofi. George Harrison var ju bland annat där och lärde sig spela sitar av Ravi Shankar. Och då så skrev han den här lite udda låten. Jag vet inte, vad tycker du om den, Axel?
Ja, det finns fler så här, låtar av Beatles som är inspirerade av indisk musik. Och jag kan väl säga att den här tillhör inte mina absoluta favoriter. Men det är väl den första, skulle jag tro.
Ja, det skulle man nog kunna tänka sig, ja. Hur som helst så kom den ju med på skivan. Jag vet inte riktigt vem som bestämde det, men här kommer den.
And the people who hide themselves behind the wall of illusion never glimpse the truth when it's far too late, when they pass away. Talking about your lovely old child, when we find it to try our best to hold it back with our love, with our love, we would save the world. Try to realize
yourself, no one else can make you change. And to see you're really only very small, and life goes on within you and without you.
Det sägs ju att Brian Wilson, som var med i The Beach Boys, började gråta, va? När han hörde den här skivan för första gången.
Det är en lång historia, kan man säga, Axel.
Ja, det är en kapplöpning som närmast kan likna USA och Sovjet. Först gör Brian Wilson Pet Sounds med sitt band Beach Boys, varpå Beatles känner sig manade att göra Sgt. Pepper, varpå Brian Wilson bryter ihop.
Ja, de höll ju länge på att trigga varandra lite, kan man säga, och Brian Wilson... Efter att han hade släppt Pet Sounds då, där de hade använt lite så här kobjällor och väldigt mycket innovativa studiotekniker, så då satt han sig ner och tänkte att nu ska jag göra den mest revolutionerande skivan någonsin, en skiva som skulle heta Smile. Och då satt han där och jobbade på den, och han var ju latent neurotiskt lagd på något sätt. För en dag så kom Paul McCartney till Los Angeles med en liten demoinspelning från den här hemliga Sgt. Pepper sessionerna. Och så spelade han upp den här för Brian Wilson och sa, ja, titta vad vi gör. Det är det vi håller på med liksom. Och Brian Wilson, han tänkte, fan. Nu lägger jag ner. Nu blir jag galen. Och det blev han mycket riktigt. Man blev frisk igen på 90-talet, tror jag.
Ja, visst.
Det var mycket ödmjukt, så sa han att, för man brukar säga att Beatles lånade mycket från Pet Sounds. Men Brian Wilson säger då mycket ödmjukt att de lånade bara kreativiteten. Allt annat kom på själva.
Ja, vi såg någon intervju där från 91 och han ser ju inte ut att må särskilt bra, den gode Brian Wilson. Han ser rätt skakig ut, men som jag förstått det mår han ju bättre nu i alla fall.
Han blev ju hypnotiserad. Först blev han överviktig, sen tog han droger, sen så blev han hypnotiserad och släppte en skiva under hypnos. Men jag tror han mår bättre nu. The Beatles däremot, de hade ju George Martin, som vi har pratat alldeles för lite om, deras producent som producerade många av deras skivor, som verkligen hade en stor del i hur bra den här skivan blev. Vi kommer att ta ett klipp med dem senare.
Ja, precis, de hade ju något form av symbiotiskt förhållande som växte fram genom alla skivinspelningar. Han var väl mer, som jag sagt, en stränge skolläraren, men de sprang runt och hittade på en massa hyss.
Men samtidigt barnsligt förtjust i den nya tekniken. De EMI, de köpte in en sån här 8-kanalig mixer som jag tror visserligen de bara kunde använda 4 kanaler på, men där satt de och experimenterade, körde ljuden lite fram och baklänges, så lite snabbare och långsammare, och pitchade hit och dit. Ja, de hyrde in lite musiker också, hip som happ.
Ja, i synnerhet George Harrison, när han skulle göra den här låten vi hörde alldeles precis, så var det ju egentligen bara han för Beatles som spelade på den.
Mm, han har ju lärt sig spela sitar i Indien bland annat. Men det här och mycket annat var ju det som gjorde Sgt. Pepper till en så revolutionerande skiva.
Beatles, Lovely Rita. Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1, som ger dig den bästa musiken ifrån 60- och 70-talet.
Och idag har vi då Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band tema och spetsa öronen, kära lyssnare, för nu ska George Martin förklara vilken ny och fräck teknik de använder när de spelar in skivan.
tape and electronics have brought an enormous new feel to music. It's surprising what you can do once you have a sound recorded on tape. You can speed it up, you can slow it down, you can turn it round back to front, you can compress it, equalize it, add echo. There's a whole range of things you can do, which it would be obviously far too complicated to describe to you in detail. But take the sound of an ordinary cymbal, for example. Have a listen to this. Now, have you heard it backwards?
To save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning, good morning, good morning, girl.
Going to work, don't wanna go. Feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning, good morning, good morning, girl.
People running round, it's 5 o'clock. Everyone in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning, good morning.
The Beatles, good morning, good morning.
Och ni tror inte att det kunde bli konstigare. Det här är alltså en låt som är inspirerad av en frukostflinge-reklam. Och där de har en massa djurläten med en mycket uttänkt ordning. Det vill säga att varje djur ska kunna äta upp djuret som man hör innan. Men så kan man också göra.
Precis, de hade mycket för sig Beatles. Så inte minst såg man ju detta på omslaget, som även det var mycket spännande.
Det blir lite svårt för oss att visa det i radio, men du har säkert sett det.
Kan du inte beskriva det, Emil?
Det är ett stort färgglatt, vad man tror är collage, fullt med massa kända människor på. Men själva verket så han som gjorde omslaget, Peter Blake, de gjorde fotografier i papper och ställde upp dem i en jättestor uppställning och fotograferade. Och bland de här fotografierna så var det vissa riktiga människor också. Men det märker man inte när man ser på omslaget. Men det var alla från Edgar Allan Poe till Lenny Bruce, komikern, Sigmund Freud och Carl Jung. De valde att inte ta ställning där i den psykoanalytiska debatten, så de tog med båda. Lite andra så här hjältar de hade, Dylan och de själva såklart.
Jag hörde även att Lennon önskade att ha med Hitler och Jesus också. Men det fick han inte.
Nej, han har ju då sagt att Beatles var större än Jesus. Det var nog klokt att han låg ner i de mer teologiska frågorna.
Mm, precis, att ha Jesus där som en i mängden kan inte. De Gandhi kunde de absolut inte ha heller, för att de ville inte stöta sig med Indien som precis hade brytit sig loss från imperiet. Men enligt rykten så står Hitler på omslaget precis bakom Johnny Weissmuller och syns precis inte. Det är någonting vi förmodligen aldrig kommer att veta. Men från det här omslaget också den här... Det kom ju en konspirationsteori om att Paul McCartney dog och ersattes med vinnaren i en talangjakt som såg exakt likadan ut som honom. Något som började som ett skämt men som senare blivit en stor konspirationsteori. Och det ska ju finnas många ledtrådar på det här Hitta Hugo-aktiga omslaget om att Paul faktiskt dog. Men jag tror han tog det med humor, för han släppte en liveskiva som hette Paul is Live. Och... om det nu var en talangjaktsvinnare som tog hans plats, så kan man ju säga att han gjorde ett väldigt bra jobb.
The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club's Band.
Här hörde vi då reprisen av låten från början. Det var en liten fiktiv konsert på den här skivan som går från första till tolfte låten.
Därav de applåderna man hör i slutet.
Precis, också. De fiktiva applåderna. Mycket nytt innovativt grepp. Men här kanske det är på sin plats att innan vi går över på den sista låten att sammanfatta kanske lite skivan och programmet, Olof. Jag vill att du gör ett försök.
Ett försök? Ja, vi har ju snackat om Sgt. Pepper's idag. Mycket bra skiva. Fantastiskt påhittigt omslag, tror jag vi har slagit fast också. Som saknar Hitler och Jesus. Fast Beatles var större än Jesus.
Precis. Det är innovation på alla områden. Omslag, texter, produktion. Lite av höjdpunkten i Beatles karriär.
Ja, och här passar väl på att lyfta fram lite av en bortglömd hjälte.
Säg som du säger din freudianska felsägning hela vägen ut, Axel. Bortglömd Jesus.
Jag tycker att Ringo Starr, att han allt för ofta får slita i det tysta. Han är ju ändå lite av stjärnan i Beatles för min del. Många har diskuterat sig att han är en särskilt bra trummis, och han säger ju själv att han har väl vissa tekniska brister. Men vad gör väl det?
Alltså, han säger i alla fall själv att han kunde ju spela flera olika stilar. Och för man brukar säga att alla andra i Beatles kunde också spela trummor, så vad skulle de med honom till? Men han påstår att han hade ett S i rockfickan, och han verkar vara en skön typ.
Med ja. Den seriösa Beatles-forskningen har ju då kommit fram till att det är under ett dussintal gånger som han spelar fel och Beatles är tvungen att avbryta en inspelning på grund av någonting han har gjort.
Förlåt.
Och det ska man ju då tänka på att han har då spelat på alla låtar bortsett ifrån på den första skivan då han blev ersatt för att inte vara särskilt bra, och på den sista fruktansvärda inspelningen när de sitter och jammar med Yoko Ono och bandet i princip har splittrat. Man är med resten av biten och gör väldigt sällan fel.
Ja, det här anar vi lite ett frö till det som skulle bli splittringen. Jag har förresten hört talas om att Paul McCartney, när George Harrison inte kunde sätta solen, så brukar han plocka upp en gura och såhär, men nu har vi inte tid med det här, nu spelar jag det liksom. Och samtidigt har man ju hört en hel del om brytningen mellan Lennon och McCartney. Och den här skivan, jag tror att Det sägs i alla fall att McCartney tog liksom väldigt så här kreativa ledarrollen här, och det var han som kom på lite hela idén med skivan. Och Lennon har efterhand sagt, jag vet att du sa det Axel, att men jag följde inte det här Sgt. Pepper grejen så mycket, jag skrev mina egna låtar liksom. Så sen i efterhand så började de ju bråka, men vi kommer ju samtidigt få höra kanske ett bevis på när de jobbar som allra bäst ihop snart, Axel.
Precis, vi ska alldeles snart spela A Day in a Life, där den första biten av låten är då skriven av John Lennon och den andra biten av Paul McCartney. Och de här två bitarna sammanfogas ju då mellan, jag vet inte, antagligen den biten av skivan som är mest avantgard.
De hyrde in en hel symfoniorkester och sa att de hade 24 takter som de inte visste vad de skulle göra med. Så de hade hyrt in alla de här, sa de, bara spela alla spelar som de själva vill. Det ska bli högre och högre och värre och värre. Allt eftersom. Och samtidigt så satte de ihop de här två olika texterna med någon sorts William S. Burroughs-klippteknik. Som ju blev mycket lyckad. Kanske ett av de bästa exemplen på någonting någonsin, för att inte skriva i orden. Här kommer A Day in Life.
I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of law. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.